och välkomna till ett nytt avsnitt av Krimtid-podden. Det är med mig, Anna Bågstam, och...
Med mig, Rebecka Egenhaldén.
Ja, bra! Ja. Du, hej Rebecka, du kom precis inspringande här till Gamla stans
bokhandel. Ja, det var lite jobb imorgon, men den är glömd när det här avsnittet sänds.
Ja, exakt, exakt. Nej, men det är roligt att vara tillbaka nu, tycker jag.
Verkligen, verkligen. Mm. Och tack för er tålamod och er generositet. Och det för mig in på dagens tema, dagens tema.
Exakt, vilken perfekt brygga.
Den var lite konstlad kanske. Ja. Men, nej, men det är väl någonting som du och jag har pratat om ganska mycket. Att det slog oss när vi liksom tog ett kliv in i författarvärlden. Att den var så otroligt varm och generös.
Ja.
Och särskilt då spänningsvärlden.
Ja. Jag får faktiskt för mig att det är vad jag tycker utmärker... Att vara liksom spänningsförfattare. Att det är så himla fin kamratskap mellan spänningsförfattare.
Och kanske till och med ännu mer för kvinnliga deckarförfattare eller spänningsförfattare.
Gud, ja. Det tycker jag.
Och då tänkte man, kanske man inte trodde. Eller att jag kan tänka mig att omgivningen, läsarna, tänker att det är tvärtom. Att vi är lite hårdare och kallare.
Ja, precis. Och jag vet inte varför den bilden finns. Men jag måste verkligen säga att det första som hände typ när jag hade släppt min första deckare. Det var dels att jag blev... inbjuden av andra kvinnliga deckarförfattare i sammanhang där de bara välkommen till gemenskapen, vi har en middag, vi lär känna varandra. Mm. Och också tycker jag när jag har varit på scen tillsammans med andra och mer kända författare så har jag verkligen känt hur den då kanske har bjudit in till samtalet, har liksom... att man är väldigt noga med att inte liksom ta varandras tid.
Nej.
Att det blir ett bra samtal tillsammans. Hylla varandra. Läsa varandras böcker. Ja. Alltså det är så fint. Mm.
Ja. Och det här, ja, precis så var det för mig också. Ja. När jag kom in. Och ja, det har liksom bara växt.
Mm.
Och när jag säger det här till nya författare så kan de, men då är det så? Alltså de som är precis på väg in så bara, ja, du kommer få se. Så är det verkligen.
Ja.
Och det är jättekul.
Mm. Men det finns ju någon, det finns flera stycken, men det finns, jag tänker apropå dagens gäst, att det är någonting som jag verkligen tycker också utmärker henne.
Mm. Mm.
Hon är så himla bjussig och det, alltså hon är verkligen den som tar strid för andra...
Ja, men senast igår.
Ja.
Alltså, det är ju inte hemligt vem det är. Så det är ju, vi kan ju säga Dennis Rudberg som kommer här alldeles strax. Mm. Och bara, alltså, hon är en sån här som ställer sig och försvarar andra författare.
Exakt.
Och det ska bli jättekul att höra om bara debaclet som skedde då igår. Ja. Alltså när vi spelar in det här.
Mm.
För då var ju Jan Geo ut och viftade mot Camilla Läckberg igen.
Exakt.
Om man får säga så. Och vem kliver ut framför och tar striden för Läckberg? Jo, Denise, som
exakt.
Alltid.
Ja,
det var inte bara hon, det var fler.
Ja, men det är väldigt fint.
Mm. Men det blev ju liksom ett ämne som vi inte kunde. Vi måste göra det här som ett tema. Ja. Men vi har ju också ett annat tema.
Ja, exakt.
Och det är ju för att Denise är aktuell med en bok som, eller en deckare som utspelar sig på 70-talet.
Mm.
Och det är ju en enormt stark trend just nu att man skriver historiska deckare. Ja.
Exakt.
Vilka har vi sett?
Det är Kristina Valdén.
Ja, som skrev på 40-talet. Ja. 44 utspelar sig hennes första bok.
Katarina Wenstam.
Ja, hennes nya. Jättebra serie i början av 90-talet.
Exakt. Pascal Engman och Johannes Selåker.
Ja, 94.
Ja.
Och sen har vi Ninni Schumann. Ja. 80-tal.
Exakt.
Alltså det är enormt många som har kommit. Och sen har vi förstås Niklas Natt och Dag. 70-tal och sådär. Och det är klart att det alltid har funnits.
Ja, men det är ju alltså som vi... jättekort sa till varandra tidigare. Innan var det som att deckarförfattare mutade in olika områden i Sverige.
Ja, man hittade sin lilla plats på kartan.
Och nu är det mer att man hittar sin tidsperiod.
Ja, det kanske är så att alla platser är tagna.
Ja, exakt.
Men måste man istället säga...
1500-talet är ledigt, tror jag. Kanske.
Nej, men det är väl Gustav Skördeman.
Nej, men just det.
Han har ju skrivit Gustav Vasa. Ja, nej, så den
nej,
är tagen.
Det,
är det möjligt att slutet av 1500-talet?
Ja, exakt. Va, hallå, jag vill ha 2004 sen.
Det ska bli intressant att höra Denise också om varför hon har valt att skriva. Hon har ju skrivit tidigare historiskt också.
Ja, precis.
Men jag tänker ju att Man sätter ju alltid på det här i, när man skriver spänning, att det är så jobbigt med all teknik. Mobiltelefonen, Google, AI. Man kan alltid se var folk befinner sig. Det ställer ju till det.
Ja, och jag skulle säga att även samtiden ställer till det just nu. För saker händer så himla snabbt.
Det blir lätt inaktuellt.
Ja, men samtidigt måste man, det är så svårt att skriva utan att förhålla sig till vissa samtida drag. Typ pandemin var ju ett sånt trauma.
Ja, men jag kommer ihåg att jag hade svårt att säga, ska jag skriva in Trump eller inte?
Exakt.
Och pandemin, precis. Det är ett typexempel.
Ja.
Det var ju många författare som hoppade över.
Ja, precis.
Jag tänker Pernilla Eriksson, hon förlade sin serie typ året efter pandemin.
Ja.
Så nu ligger hon i fas igen.
Ja, exakt. Nej, men så man slipper ju allt det där om man skriver om något historiskt.
Mm,
men, och sen så tänker jag att det är, alltså det måste vara, för att det är ju, det är någonting som man vill åt, tycker jag, när man läser en läsespänning. Och det är ju det där att fly in i en annan värld.
Mm.
Och på något sätt så tycker jag att det är ju otroligt härligt att få fly samtiden också just nu. Så jag undrar om det har med den här trenden.
Gillar, kanske inte gillar samtiden. Men det är lite nostalgi.
Det är nostalgi, men det ska ändå kännas verkligt liksom. Ja. Och därför så tänker jag att det har blivit så himla stark trend nu när det bara är så förfärligt överallt.
Ja, vi får väl höra. Ska vi ta in Denise?
Ja, men
och höra varför
göra.
Hon skriver spänning i historisk miljö.
Det gör vi. Välkommen Denise Rudberg.
Tackar, tackar.
Abba, vi har ju känt varandra ganska länge.
Ja.
Och så tänkte jag, gud, nu ska jag presentera dig. Det är så otroligt mycket du har på ditt CV.
Jag minns första gången du och jag träffades.
Gör du det?
Ja. Det var på Nedre Manila på en av Bonniers den här liksom augustikvällarna.
Ja, just det,
så nu tar jag över och presenterar.
Ja, men
vi var båda småbarnsmorsor, barn som är ungefär lika.
Mm.
Och du hade precis skrivit ett första utkast på din debutroman.
Nej, jag tror att jag undrar om inte det var till och med på min fackbok.
Nej.
Var det inte? För vi träffades innan dess.
Ja, jag tror att det här var typ 2007-2008.
Ja, och det var debattboken.
Ah, okej. Okay. Ja.
Så att det här är, det, we go way back.
Exakt. Ja.
Men jag visste ju vem du var redan då. Därför att jag läste ju dina chicklits som kom där. Du debuterade 2000.
Ja.
Och,
med väninnan.
Ja, precis. Mm. Så det kom ett gäng. Och jag tror att alla i vår ålder som var intresserade av böcker slukade dem. Och älskade dem. Och sen så bytte du spår efter några år och jag ska inte säga att du skapade en ny genre, men du döpte den till något nytt.
Just det,
Elegant
exakt.
Crime.
Konceptualiseringens
moder. Ja, exakt. Och, exakt, Marianne
Widhoff.
Marianne Widhoff, och det har ju blivit ett gäng här nu, 12 stycken.
Ja.
Och sen har du skrivit din andra historiska som kom också för några år sedan.
Just
hur många är det där?
Kontrahenterna är, jag håller på med femte delen nu som kommer i juni.
Mm.
Och sen så då 70-talsserien.
Ja. Och det är den som vi har framför oss här som inte ni ser, men publiken ser. Så att jag försökte räkna, men jag tappar räkningen. Det är över 30.
Det är över 35. Mm. För jag skriver också 6 stycken ungdomsböcker.
Just det.
Och sen har jag skrivit 3 stycken böcker med Hugo Renberg, chefredaktör på Perfect Guide. Mm. Och sen så en bok med Daniel Möllberg, alltså Tilde de Paulas ex, som nu är det Vicky Who is Who här. Men, Tilde de Paulas första pappa till barnen. Har ju några till sen.
Och jag kommer också ihåg att...
så rolig presentation!
Eller hur? Det här är verkligen så här, handlar det om Denise eller vem handlar det om egentligen? Du skrev också kröniker för mig en gång i tiden.
Ja, det gjorde
jag. Ja, jag var din redaktör.
Damernas värld.
Ja, precis. Ja. Precis. Så att,
Deadline Junkie var bara förnamnet.
Ja, nej, men du har gjort så otroligt mycket och det här är ju en spänningspodd så vi kommer fokusera framförallt på ditt spänningsskrivande.
Ja.
Och vi kommer säkert komma tillbaka, vi kommer säkert komma på fler saker som du har gjort. Du har ju också poddar. Du har en ny podd nu som har släppts varje 6 avsnitt och du hade tidigare en podd också. Den som är nu heter
Jag vet vad du skrev. Och det är ju renodlad liksom författarpodd där vi bara pratar om skrivandet och den kreativa processen.
Mm.
Så inte om någon specifik titel faktiskt. Mm. Och det av praktiska skäl också. För jag sa, om jag ska göra det här, jag kommer inte hinna läsa allt som behöver läsas.
Mm.
Även om jag gärna gör det också. Men,
Och du hade en podd också med Anders Lamotte.
Ja, och Mikael Ablej har haft en podd med också.
Ja, just det.
För länge sedan.
Verkligen. Man undrar ju lite grann, om det får vara första frågan då, hur hinner du allt?
Det gör jag ju inte riktigt. Saker går ju lite ibland snett. Men jag är väldigt bra på återhämtning. Du och jag är också båda träningsälskare. Också skolade i gymnastiken. Mm. Jag vet inte, jag tror att liksom, det var ju även när folk frågade när man pluggade. Alltså när man gick i skolan i mellan- och högstadiet. Då tränade jag ju ändå liksom mellan 5 och 7 gympapass i veckan. Och det, då blev man ju bara så här, man satt och pluggade på tåget, på väg till träningen, på vägen hem, medan man väntade i omklädningsrummet. Alltså jag tror att när jag har gjort den här just intervjuformatet med författare, de flesta författare är ju skolade i idrotten.
Alltså det där är så intressant tema tycker jag. För jag ser också den, det är ju så många författare som tränar i olika.
Och liksom kommer från idrotten. Alltså jag är ju fostrad i idrotten genom den. Alltså det var min räddning mycket. Men det var också ditt sätt att lära sig struktur. Och det är det man är. Så hur mycket, hur hinner du? Ja, men man vet också om man har tränat mycket. Man alltid måste ha återhämtning. Man måste få vara lat emellan och sådär. Så att jag vet inte. Sen är jag bra på att be om hjälp. Jag är inte blyg för det. Liksom. Nej.
Så. Gud vad det vill man ju lära sig. Hur gör man? Hur gör du? Alltså med böckerna liksom.
Ja nej, men precis, jag ber om hjälp. Men jag säger också, alltså, nu har jag liksom en redaktör och så, okej, men jag behöver sammanställa de 4 första delarna i bokserien. Ge mig alla, katalogisera alla namn på alla karaktärer som någonsin namnges. Platser. Så att jag också kan gå igenom det i ett Excel-ark. Det hade jag ju aldrig hunnit göra själv. Nej. Det hade tagit mig 3 månader.
Ja. Gud vad spännande. Men ska vi börja med Dancing Queen?
Ja, exakt. Och vi har ju egentligen ett av flera teman för denna podd. Men det handlar om att skriva historisk spänning. Eller spänning som går tillbaka i tiden. Och jag tänkte, med Dancing Queen, kan inte du bara börja med att berätta om vad den handlar om?
Det är 2 stycken kvinnor som faktiskt... Det var så att de råkade bli poliser i mitt berättande. Jag hade inte tänkt att det här skulle bli polisserie egentligen. Men det var tvunget för att de hade inte kommit åt den här informationen annars. Inte ens om de hade varit grävande journalister. Och jag tar ju avstamp i 70-talet och också liksom, vilket var ju så här mörkläggningens tid. Och framförallt när man började synliggöra liksom maktmissbruk i Sverige. Det var ju 1973, då var det IB-affären som avslöjades, Peter Bratt och Jan Guillou. Och sen så var det ju mycket andra som skandaler som skedde, så att det var liksom, det var väldigt intressant att börja gräva i det här. Och sen så, sen berättade jag om en annan sak när jag var här fysiskt här sist, var ju att man upptäckte resterna, kvarlevorna av Rasbiologiska institutet i Lund. Det hängde liksom 30 kroppar inne i en sal på Lunds universitet som man hade bara stängt, låst och kastat nyckeln. Och det här väver jag ju då in i min trilogi som det här är tänkt att bli. Och tillsammans med Geijeraffären, eller bordellhärvan ska jag säga. Och ytterligare lite annat maktmissbruk och sådär. Och så då blev det naturligt också att liksom beskriva kvinnans situation i det här. Så att, ja men det... Konspiration, mörkläggning och maktmissbruk.
Liksom. Allt man vill ha.
Ja, jag var lite så. Ja.
Men och varför vill du göra det just nu?
För det var 2021 så blev jag tillfrågad och sommarprata. Det är liksom det närmaste att bli adlad i Sverige man kan bli. Så jag var så här, okej, vad ska jag göra? Jag visste vad första meningen skulle vara. Och det var ju då att jag vet fortfarande inte hur det gick till när du dog. Vilket var då i en slags dialog eller en monolog till min döda mamma. Och så började jag skriva om det här och så insåg jag att jag kan fan ingenting om min uppväxttid. Inte så mycket att jag hade ju väldigt fragmentariska bilder av min egen uppväxt. Men inte bara det, det var också att jag inte kunde samtiden. Jag var helt historielös, känner jag. Och sen så när jag väl började läsa så var okej... Jag kunde ju de övergripande grejerna, men jag tänker just som till exempel IB-affären. Det är en sån grej som man slänger sig med och tror sig veta vad det var. Men det är ju väldigt få som faktiskt känner till vad IB-affärens avslöjande var. Och sen så tror jag alla också att FIB, alltså tidningen för avslöjandet, var FIB Aktuellt. Ja. Nej, men för att jag jobbade på Folket i bild. Men det här har jag ju gått trott som en sanning. Och det är jättemånga när man berättar. Välutbildade människor som bara, jag var helt säker på att det var FIBan. Men det var alltså inte de som gjorde IB-affärens avslöjande.
Men för jag tycker att när man läser Dancing Queen, det är så himla... Nu är... Jag har bara varit med om en liten del av 70-talet själv. När jag var liten då. Men det känns så fruktansvärt äkta. Liksom i dialog och i allt de äter och allt de gör. Man får, liksom en, man får verkligen en känsla av att vara i 70-talet. Så du har ju verkligen lyckats fånga det jättebra.
Ja, hur de pratar. Ja.
Så att jag tänker att du måste ha gjort otroligt mycket research.
Ja. Jag tror inte att jag hade, jag tycker att den här har varit mycket svårare att skriva än det jag har skrivit om 40-talet, som då är min andra serie, Kontrahenterna, som handlar om signalspaning i Sverige under andra världskriget. För där var det lättare, det är så långt tillbaka, så det finns inte så många som kan kontrollera om det verkligen stämmer. Så jag hade en större,
det är skönt.
Ja, jag hade en större konstnärlig frihet ändå, även om jag också var. Men jag lärde mig också göra research på rätt sätt genom den serien, som jag sen kunde liksom överföra på det här. Men,
men då blir man jättesugen på att veta, hur gör man research på rätt sätt?
Det absolut bästa sättet är att läsa dagstidningarna från den perioden. För nu finns ju alltid digitalt arkiv, om du är prenumerant. Både Svenskan, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Så att det är ju inte ett problem. Och då kan man ju läsa. Så jag har ju läst, jag började med då 40-talet, men också nu har jag läst i stort sett alla Dagens Nyheter på 70-talet. Och det är ju liksom, då får man också känsla för språket. Alltså språket var väldigt annorlunda på 70-talet.
Ja, och det känner man ju verkligen när man...
Ja, men man tror inte, för man tänker att 70-talet ligger ändå relativt nära.
Exakt, vi är ju inte så gamla.
Nej, men om, vet ni, ska, om ni även hör gamla, om ni hör gamla ljudklipp på typ radiointervjuer på Sveriges Radio från 90-talet, så låter det helt, helt absurt också.
Jätte, det är läskigt, men...
Men får jag bara återkoppla till det du sa om ditt sommarprat och din mamma. För jag tänkte ju på det också nu. Alltså när man läser boken så är det ju också ett porträtt av en mamma.
Ja.
Det är ju väldigt mycket mamma-dotter-tema i den här boken. Kommer det sig av?
Ja, det var ju liksom det som var... Jag har ju aldrig skrivit om min mamma tidigare, utan mera sådär... hur det är att vara dotter. Så. Men så tänkte jag så här, jag visste inte hur jag skulle skriva heller, hur, hur nyanserat det skulle vara. Så tänkte jag, men jag skriver bara det jag minns liksom, och skapade. Och det blev ju ett väldigt trasigt porträtt. Och också ett väldigt osmickrande porträtt av en mamma. Och det här visste jag så här, det här kommer inte alla läsare som är vana vid mina böcker tycka om. Och det har ju visat sig. Jag har ju fått en helt ny läsekrets delvis. Och jag har några som är så här, gud, det här är inte Marianne Jidoff, det här är inte mysigt, de dricker inte vin och äter choklad, utan det här är en mamma som slår sitt barn eller liksom är alkoholiserad. Alltså det är misär för väldigt stor del. Och det har ju varit faktiskt fruktansvärt, inte för att det var så personligt svårt för mig, utan bara jag ville hela tiden gullifiera. Ja, men nu kanske det blir bra, så städar hon och så mår alla bra. För det, jag är ju ändå ett barn av en sån uppväxt där saker faktiskt inte blev bra. Det fanns, det gick inte att liksom gullifiera.
Vi kände du på det då när du skrev att det här kommer läsarna reagera på?
Ja. Och det, jag förstod att det skulle vara en vattendelare, för att de som gillar just det här gamla kickligt Jidoff, de kommer inte tycka att det här är liksom mysigt. Det är inte mysigt liksom. Samtidigt så är också det för mig, det var också väldigt vad 70-talet var. 70-talet var rostbrunt, skitigt, hårigt, gränslöst. Just det här som en scen där då, i verkligheten då är det min gudfar som var producent på SVT. Han bodde grann med oss. Han stekte alltid pannkakor till mig på söndagarna. För jag var väldigt mycket inne hos honom och hans fru. Då för att min mamma inte mådde särskilt bra. Han stekte pannkakor varje söndag iför en poncho utan kalsonger.
Ja, det är som tillsammans.
Ja, men det är, alltså, det, för mig är det verkligen det. Och det är en nidbild av Sverige. Och man ska inte glömma, det var en väldigt liten del av den svenska befolkningen som var superproggare. Men jag råkade faktiskt befinna mig i det lilla, lilla navet. Men det stämmer ju inte överens. Den ena karaktären i den här boken, Karin, hon lever ett vanligt svennebananliv i enplanshus i Vällingby, typ 400 meter från Olof Palme Alltså det var, det var väldigt enkelt. Det var inte gränslöst då.
Det är Agneta som är.
Ja, men precis, hon är mera den. Och det var ju liksom vänstern, liksom mer radikala vänsterrörelsen på 70-talet var ju unga journalister, konstnärer. Men det var som Peter Bratt sa, det kanske var en klick på max liksom 1500-2000 pers. Men vi blev väldigt tongivande.
Ja, och men även om du inte var i den så fanns det ju en gränslöshet. Alltså det var ju många barn som, man pratade om nyckelbarnen och de var hemma själva och det var inte helt utbyggt med fritids och sånt.
Nej.
Man började på dagis som det hette då väldigt tidigt. Alltså,
verkligen.
Sex månader.
Ja, och det är väldigt intressant att du säger det också, för att när jag började skriva då om min mamma som att vara mamma i boken, så var det också att det var inte bara att hon var dysfunktionell i sig, utan det var ju också föräldrarollen var dysfunktionell. Det var liksom tillåtet att ligga och göka i soffan när barnen satt och tittade på TV. Alltså på riktigt var allt skulle vara naturligt. Man skulle inte låsa till toaletten för liksom, vi skulle dela allt. Så att det var också, modersrollen var lite så här, vi ska inte vara för kärleksfulla. Nej. Utan att kalla inte mig för mamma, utan du säger mitt förnamn istället. Och frigörelsen från kvinnorna som hela tiden har stått vid spisen var ju liksom passé. 70-talets föräldrar skulle ju göra revolt mot sina 50-tals mödrar. Så att jag tror att det var, min mamma var inte bara en dålig mamma eller liksom dysfunktionell, hon var också en mamma av sin tid.
Men har den här boken varit mer smärtsam då att skriva? Om den ligger
mycket
nära
mer, ja. Mycket mer smärtsam, och också just att jag inte hela tiden kunde försköna någon. Det gick inte. Jag var tvungen att lyfta fram liksom en, och då har jag ändå, jag tycker ändå att jag har hållit tillbaka. Jag har ju varit inte för explicit liksom i skildringarna, men absolut. Så det blev jobbigare att skriva, men den var också, och sen är det ju intressant när man skriver, jag har ändå då skrivit över 30 böcker, att veta att man skriver någonting som många av ens läsare inte kommer tycka om. Ja. Och samtidigt så är det här fortfarande, det är då min absolut största succé hittills.
Ja.
Den har liksom gått helt fantastiskt. Men jag har kanske skiftat lite.
Hur lång tid tog det att skriva den då? Hur länge arbetade du med den?
Alltså jag jobbar ju alltid parallellt. Så att liksom, jag brukar säga alltid det, att från ax till limpa 1,5 år. Och det, så är det nog med alla mina böcker. Och de blir alltid exakt lika långa. Alltså den här är 302 sidor, den andra var liksom 301. Alltså det är helt,
det är jättekonstigt.
Ja, men det är så autistiskt så att det är liksom, jag orkar inte ens gå in på det, det är liksom.
Men och hur ser, för jag blir nyfiken på hur den här skrivprocessen ser ut för dig också.
Alltså så att jag börjar läsa jättemycket, läsa tidningarna. För läser man en dagstidning, en morgontidning, så är det, du kommer direkt in i världen. Du får veta vilket väder är den dagen, vad politikerna sa på Aktuellt kvällen innan. Det är referat, alltså du slungas direkt. Så att fastnar man i sitt skrivande, så är det jättebra tips att bara gå in i research mode. Eller vad du är. Och sen har jag ju sett Mannen på taket kanske 10 gånger. Mannen från Mallorca lika många gånger. Jag har också lyssnat på Valvakan från 1976.
Det måste ju vara
8 timmar. Den har jag också lyssnat på 10 gånger. Alltså, kan den
är det så här slow TV?
Ja, men alltså förstå, alltså Valvakan 76, det var ju också det här raspret från en tändsticka i mikrofonen när de tände pipan och så här, lite prasslet när tobaken tar glöd.
Exakt. Men hur får man tag på Valvakan från 76?
Det ligger på Sveriges Radio.
Du, jag måste näst 11:e gången du ser Mannen på taket, så måste du se, jag är nämligen med i den 4 sekunder.
Vilken oväntad.
Och var någonstans? På Odenplan eller utanför?
Nej,
på Dalagatan?
Tyvärr. Bagarmossens tunnelbanestation.
Så
ser
jag vet precis.
På, det är en liten lila flicka i 4-årsåldern ungefär.
Gud,
det
måste
den
gå
är från 76
nu.
Tror jag. Och jag är född 72. Så att, jag bara, tips.
Alltså, jag ser det här framför mig. Jag tror
det är jag och min dagmamma och sen är det min syster och hennes dotter.
Coolt.
Ja, jag var ju tvungen.
Ja, men gud. Nej, men det, så att det har jag gjort. Och det är ju för att liksom, just för att plocka upp språkets nyanser. Och tidskänsla, alltså tidsandan och jag vet inte, replikskiften. Hur man liksom, ja men det är viktigt tycker jag.
Jätte. Och sen då, när själva liksom skrivet börjar, hur ser det ut då? Har du
Ja, men jag har nu blivit mycket mer strukturerad för att det behövs liksom för mig, för att det inte var så. Så jag har ju liksom, jag gör ju sena angivelser som jag sen följer rätt kronologiskt.
Och du gör dem innan då? Och sen så,
Så
någon sorts, men hur detaljerade? Hur vet du exakt vad som ska hända?
Ja, men jag skriver nog typ 2-3 meningar för varje scen. Vissa scener är ju mer eller mindre, alltså vissa scener har ju redan i dig. Jag försöker fundera på vilken första scenen i den här boken var. En stark scen i alla fall som jag kommer ihåg att jag skrev tidigt, det var den här springscenen när de två kvinnliga huvudkaraktärerna i boken träffas för första gången ordentligt.
Och när de ska springa tillsammans.
Alltså men precis, det är inte meningen, men de utmanar grabbarna inom polisen. Det är liksom, det är fysträning, för det är ju, polisen har ju det på schema. Och sen så står de och skriker efter tjejerna och liksom, det är så sexistiska på som var. Det var liksom, det var inte ens överdrivet, utan det var verkligen, det var ju så man tilltalar varandra.
Det var ju till och med så på 90-talet.
Ja, exakt. Ja. Och sen så utmanar de gubbarna och ska springa mot dem. Och det vet ju alla att kvinnor och långdistans, det blir man ju bara bättre på med åren. Kvinnliga maratonlöpare blir ju som bäst efter 50.
Också peppigt att höra.
Ja, men det är faktiskt inte coolt. Så det här, och det var ju också, där ska vi tänka 76. Då var det fortfarande inte tillåtet för kvinnor att springa maraton. Det var olagligt. Det var först 1984 man fick göra det i Sverige.
Helt så sjukt.
Ja, och det var ju en kvinnlig löpare som klädde ut sig på Boston Marathon.
Just det. Just det.
Och sprang. Och sen så när hon gick över mållinjen så drar hon av sig liksom, hoodien. Ja, men sådana där. Så det är liksom, jag sprang ju maraton 2016. Och då sprang jag i kjol. För det är ju en feministisk handling att run in a skirt. För att, och framförallt run like a girl. Det har vi ju liksom reclaimat nu. Utan
då fick du in idrotten här också.
Exakt. Ja. Och det finns ingenting som är så härligt att skriva som löpscener. Alltså det är det bästa som finns. Det är,
varför det är det härligt?
Ja, men det är hela den här dramaturgiska bågen. Ja. Så här, komma igång. Först motståndet inför att komma igång. Var lite med stapplande steg. Komma in i det. Öka tempot och sen så maxa point of no return och sen gå tillbaka och liksom mållinjen. Det är magiskt.
Blir som en roman i miniatyr.
Ja, men det är ju det. Det är liksom den dramaturgiska kurvan i sig i ett litet löppass.
Ja. Men är det själva skrivfasen som är liksom den här första delen som är...
Researchen är absolut den största. Det är den som tar tid. Och också den som man måste gå in i mycket mer i den där bubblan. Och ibland gör jag misstaget, det tror jag vi har pratat om någon annan gång, när misstaget att börja skriva för tidigt. Och man vill säga, förlaget pressar på, vi måste ha text, vi måste ha text. Jag bara, fast jag är inte klar i huvudet. Och om jag då tvingar mig själv att börja skriva för tidigt, då blir det inte bra. Det måste jag nästan alltid radera ändå.
Det här tycker jag är ett jättebra tips att ta med sig. För det känner jag när man skriver själv. Ja. Att det är egentligen, tycker jag i alla fall, ett av de stora problemen nu. Både för att tidspressen kommer från förlaget. Mm. Och för att det, liksom, det skapar så en himla ångest att börja skriva för tidigt.
Ja.
När man inte riktigt själv vet vad det ska handla om.
Ja, men det är lite som att gå och lägga sig och sola utan solskyddsfaktor. Man vet att man kommer bränna sig. Exakt. Det kommer göra jävligt ont. Och det gör ingen, du kommer ändå fjälla. Ja. Men du kommer ändå fjälla bort skiten.
Det kommer bli skit. Liksom.
Så att det är liksom, det är ingen, det är så otroligt. Men det är svårt. Men jag, man kommer ju inte undan det heller. Liksom. Jag är ju hopplös liksom, med deadline. Alltså folk blir utbrända på grund av mig. För att de sitter.
Jag tyckte ändå det är lite skönt att höra dig säga det.
Vadå, du surfar på deadline och skjuter upp
hela tiden. Och jag säger, men ni har texten i eftermiddag. Ja. Jag vet alla, inklusive jag själv.
Att det är
som en retorisk lögn. Liksom, hela. Jag bara, det är vidrigt.
Men hur, då blir man ju så nyfiken. Så här, hur ser relationen ut då med... Liksom, är det din förläggare som du har kontakt med då?
Nej,
och som du...
jag har haft förläggare också som har varit där. Vi hade en gemensam förläggare, så hon hatar mig så mycket så att jag tror inte vi knappt att vi kan hälsa på varandra. Stackars Åsa Selling.
Jag var Åsa Selling också.
Nej, men...
det var min första förläggare.
Ja, jag vet. Nej, men jag... nu är det så, min förläggare heter Håkan Bravinger. Han är ju också mera förlagschef på Norstedts. Och vi är båda lika usla. Alltså vi är båda Så nu har vi redaktionschefen som då heter Erika Drönder. Hon jagar oss båda två.
Vad skönt att vara inte ensam i det, utan att det är. Alltså,
men hon är väldigt bra. Så att jag vet inte, jag är väldigt ärlig med att så här, jag har det här som ett tillkortakommande. Men det ni kan vara trygga i är att jag alltid levererar till slut. Men det kan bli tajt, det kommer vara ont om tid. Släpper jag två böcker om året så är det ont om tid. Det är liksom inte för att jag jävlas med er eller liksom inte kan leverera, för jag kan. Sen ska jag också säga,
du har
redan
visat att du kan leverera och sen ett antal gånger.
Ja, och det ska jag också säga just när det gäller det här deadline-grejen och att starta för tidigt. Alltså när man inte är redo att gå in i texten egentligen. Det jag skriver är väldigt färdigt numera. Det är ju det som har blivit rätt skönt.
Men det, och det måste ju förlaget också vara väldigt glada för. Att när de får det då så är det liksom...
De får inse att okej, det här behöver vi inte redigera i all oändlighet. För så var det med mina böcker tidigare. Det var väldigt, väldigt krävande redigering. Och det är det inte längre.
Men det här är ju väl första boken som ni gör ihop.
Exakt.
För det är ju nytt förlag också.
Exakt. Och jag har ju bytt förlag 150 000 gånger. Så att, men det är också, jag har ju skrivit 35 böcker. Så att jag har ju gett ut ändå ganska många böcker på. Jag
tror du är väl tillbaka på Norstedts?
Exakt. Norstedts var ju de som faktiskt skapade, liksom, lanserade Marianne Jidoff. Då var det Susanna Romanus som var min förläggare.
Min förläggare nu.
Ja, exakt. Så att där är, de var jätte, och de gjorde en fantastisk satsning på Jidoff. Och de har ju gjort ett exemplariskt arbete i den här boken. Det har varit liksom... Men vi har också bestämt oss, och det har jag liksom varit väldigt tydlig med, det måste få vara kul i processen. Det är så mycket som är svårmodigt och liksom... Men hela teamet har verkligen varit så här: ja! Och inte konstruerat, utan verkligen så här, vi har alla jobbat med en god stämning. Och shit vad det är.
Men berätta, hur då? Hur gör ni då?
Jag har haft mycket liksom, tydliga avstämningar, målsättningar. Alla varit väldigt tydliga med det här. Är det här realistiskt? Vad kan vi? Alltså, jag...
Har du varit duktig på att ställa krav på det då? Och sagt till att jag vill ha det så här? I...
Jättemycket. Alltså, ju tydligare man själv är, för att liksom, om ni ger mig det här så kommer jag kunna leverera det här. Där har vi liksom varit. Och sen har väl de också varit väldigt glada i... Jag är väldigt realistisk i vad ett förlag kan göra. Och det blir jag väl kanske lite provocerad av idag när jag träffar lite med grönare författare. De tror liksom att förlaget är något slags allsmäktig välgörare. Jag tror inte folk fattar hur mycket man måste göra själv. Liksom, det går inte att bara vänta och sitta mätt och liksom tro att förlaget ska sätta dig på en piedestal och säga att du är ett geni. Det hade varit en härlig känsla och god tanke. Men det är inte liksom, det är liksom lite som när man har helt orealistiska liksom, förväntningar på en relation. Liksom, det kommer inte in, den här drömmannen eller drömkvinnan kommer inte innehålla allt du vill. Liksom. Och det tror jag är väldigt viktigt. Jag menar, jag satt ju när jag var på Fischer som gav ut mina tre första böcker. Det var Thomas Fischer, finansman, som hade förlag. I första boken, när den skulle komma ut i pocket, då hade säljpersonalen slutat, och Thomas Fischer tyckte inte de skulle ha någon säljpersonal då. Det var så illa konstigt. Så att jag satt och ringde runt till alla återförsäljare av pocket när den skulle komma ut, och så sa jag att jag hette Lena. Jag ringer från Fischer förlag. Vi har en pocket här. Jag heter Lena och är säljansvarig. Och det var så roligt. Så det var det just de som hette då Pocketstället. De var då tidigare... Det var några killar som hade haft det väldigt framstående bolaget Karamellkungen. De bestämde sig för att sälja pocketböcker, för de kunde detaljhandel.
Jag har ingen.
Och då ringde jag till Staffan Olsson som var vd och grundare. Och han var: Lena, det här är författaren själv, eller hur? Ja, det är det. Och han skrattade så mycket, för han var också liksom egenföretagare. Han bara, okej, om en författare har jagat ner mig på det här sättet, för jag jagade honom liksom verkligen. Då sa han, men jag måste ge dig en chans. Jag tar 500 böcker, 500 pocket, så ser vi hur det går. Och de tog slut på typ 3 dagar.
Wow.
Det var helt otroligt. Och sen blev ju vår relation helt exceptionellt bra. Men jag tror att liksom folk måste förstå nivån på förnedring som jag ändå sysslat med i början av min karriär. Att man kan inte vara precis full. Liksom. Du kan inte sitta där och vara snobbig.
Det här för mig då osökt in på, det blev ju ganska mycket rabalder när du kom in, när du kom ut som författare, och sen ansökte du om medlemskap i Författarförbundet. Det här är ju omskrivet och omtalat.
Ja.
Men det säger någonting om den tiden också.
Ja.
För vad var det som hände?
Nej, men jag hade släppt min andra bok, Stål 37, och så Väninnan då innan. Och då har jag ändå blivit så här recenserad i Svenskan, fått jättefina recensioner, fått utskällningsrecensioner. Alltså jag var en vattendelare under den här tiden. Men jag får avslag från Författarförbundet. Jag var så här, jag ringde dem och bara, vad fan liksom... Ni har ju funktionen av ett fackförbund. Ja. Ni styr också stipendiepengarna som jag betalar hälften av. Ska vi inte heller glömma.
Nej.
För att liksom... det var ju bara många plan. Men de sa, nej, vi anser att din litteratur är undermålig. Ja. Fick jag som svar i telefonen. Och jag bara, okej. Okay. Och jag som ändå så här, jobbat på nattklubb i Stockholm, jobbat på krogen i 5 år... Mm. umgåtts med liksom en hel del diffusa människor. Jag kände att getto... jag ändå så här känner till kriminella personer. Och jag var så här, okej, nu kommer getto-gittan in i mig. Jag ville slåss. Liksom. Jag ville bara döda den här litteratursnobben som inte hade levt något liv överhuvudtaget. Jag var så jävla arg. Och det var så roligt, för sen gjorde ju då SVT Kulturnyheterna en granskning av det här på uppdrag av Johar Bendelow, som är en favorit hos mig, såklart. Han är både snygg och trevlig, what's not to like. Så han ringde upp Författarförbundet i sändning, så fick de svara. Och då sa de att det här var ju ett misstag. Vi gjorde ju om våra liksom intagningskriterier efter Denise. För Denise blev liksom så här läckt Rudberg då i det här. Men vi kan hälsa till Denise att du kan ju söka igen.
För det vill man ju då.
Okej, det är som att bjuda ut någon på dejt, få nobben, och sen så ringer den här snubben upp och bara, men du, du kan bjuda ut mig igen. Nej, det funkar inte så här.
Så du är inte medlem?
Nej. Och samtidigt så måste jag säga att jag kan faktiskt säga att jag är en av de absolut bästa i Författarsverige på att förhandla. Det var ju liksom det som det här utfallet blev. Den här,
ja, men för det låter ju som att du har jättemycket av Gettogittan inom dig.
Ja, alltså Gettogittan är... Det är så kul, jag träffade Sara Danius innan hon gick bort. Vi satt och åt en lunch på Operabaren. Och så sa jag, det är så kul att du kallar dig för Gittan, för det gör jag också. Men jag är Gettogittan.
Så det är Gittan och Gettogittan.
För Sara hade ju ett alter ego som också hette Gittan.
Men alla borde ha en gittan inom sig och plocka fram vid sådana tillfällen.
Ja, jag tror faktiskt att
bra,
det är
bra.
När var gettogittan senast framme?
Ja, bra fråga faktiskt. Ja, men jag är ju lite så, jag går ju runt och blir lite arg ibland. Och då hoppar hon ju fram.
Du blev ju arg var igår.
Exakt, det var det jag tänkte.
Nej, men alltså, Jan Guillou var ute och viftade igen mot Camilla Läckberg. Just det. Och då blev du arg igen.
Ja, men det är ju någonting med liksom, som har hänt i Sverige med att, så här, hur mycket kan vi hata Camilla Läckberg? Jag menar, det finns, alltså, det är sådana sjuka påhopp som hon får motstå. Och då blir jag ju, men det är verkligen, jag vill ju bara slåss.
Vi kanske ska bara berätta det som hände. Alltså, Jan Guillou gick ut och ifrågasatte Camilla Läckbergs säljsiffror.
Ja.
Och vilket är väldigt, kanske inte så jättesmart eftersom det...
Ja, men om det är någonting som är svartvitt så är det ju siffror. Det är liksom inte en tolkningsfråga. Det är inte så här en subjektiv liksom, problematik, utan det här är ju verkligen... Det står på pappret här. Alltså, royaltyavräkningar är liksom inte... det tyckte jag. Och det är så här, fan, jag gillar Jan. Jag tycker så
han fyllde år också. Var inte så? Alltså, han fyllde 80 år.
Ja, varför skulle han på henne?
Ja, jag vet inte, så synd.
Ja. Men det känns ju som att det har blivit ganska många. Men David Lagercrantz har varit ute och vevat mot henne också och säger, ja men gud, jag är bara så här, jag var ju bara skön, jag bara outade min egen.
Och där kanske vi också ska berätta bakgrunden. Det var ju, han skrev en krönika under bokmässan i Expressen där han skrev att han egentligen inte tycker om svenska deckardrottningar och att han springer om man ser Camilla Läckberg.
Ja, exakt. Och sen kan man säga att man gör det på ett skojsigt sätt och liksom försöka komma undan med det, men den där liksom spelade larvigheten, jag köper faktiskt inte det. Jag tycker inte det. Och det, i och med att det också så här, alla använder Camilla Läckberg för att det också blir klickfest. Ja. Det är det man vet. Liksom.
Mm. Nej, men för jag tycker verkligen, när jag tänker på Denise Rudberg och när man liksom, om man följer dig och vet lite om vad du gör och sådär, då är det verkligen någonting som jag tycker utmärker, att du alltid tar strid och tar strid för andra kvinnor och för att liksom skapa bättre villkor och jag tänker, och det kan vara, det är ju absolut i författarvärlden, men det kan ju också vara prinsessa Victoria som somnar på Folk och Försvar, till exempel. Men det är verkligen någonting som jag tycker utmärker dig. Och det går ju såklart igenom också i alla dina böcker du skriver också. Men det känns som en genuin kamp, liksom, det här systerskapet.
Ja, men tack. Ja, men det är
jättefint.
Ibland är jag det, ibland är jag feg. Liksom. Det är lite olika. Jag gick ut ganska, fick rätt mycket skit under en grej när det gällde Josefin Nilsson, som var väldigt tragisk. Men det var att jag ifrågasatte att gå ut i en ljusmanifestation framför den åtalades arbetsplats. Och det var för att jag själv tror inte på den typen av agerande. Och inte för att jag tycker att en ljusmanifestation är hotfullt, men jag tycker att det hade varit bättre att ha haft fokus på Josefin och kanske gjort det. Som, det hade inte hängt ihop med det som var hennes gärningsman. Och istället göra den som en helt annan grej. Men det här är ju som nyanserna då på sociala medier är ju svår. Men jag vill säga, helt plötsligt skulle jag bli fråntagen och avklädd hela min feministiska gärning. Och då började jag ruttna lite. Jag kände att liksom, vi måste lyfta debatten en nivå. Och det går ju inte på sociala medier. Det är ju liksom det. Men det gjorde mig lite bränd, tror jag ändå. Men däremot är jag ju alltid så här. Du och jag var ju med i faktiskt samma så här mejlslinga som Linda Skugge skapade. Som heter Morsorna. Småbarnsmorsor som liksom stöttade varandra. Och Linda Skugge skapade ju också sen en som hette Lyxförfattarna. Samma sak fast de är kvinnliga författare. Och då gick ju faktiskt förlagen samman och sa att det här måste vi stoppa.
Varför då?
Nej, men vi var hotfulla. Vi blev ju som ett eget litet fackförbund. För vi jämförde avtal och men det var liksom flera förlagschefer och förläggare som var oerhört liksom skrämda av att 20 stycken kvinnliga författare gick samman och hade en mejlslinga. Det känns ju skitobehagligt faktiskt.
Ja, men man har
men det la grunden till vårt systerskap, tror jag väldigt mycket. Alla är inte längre författare i det här gänget, men många av oss är det och vi blev ju fler liksom med tiden. Vi hade en snoppdistans, dispens, och det var ju Mats Strömberg, Strandberg. Nej, men så det var bra. Och det var, vet att jag la upp någonting om det här att kvinnliga författare är väldigt bra på att stötta varandra, vilket männen faktiskt kanske inte alltid har varit. Framförallt inte den äldre generationen. Men, och då var det någon som sa, jo, men ni verkade vara mycket schysstare mot varandra på den tiden kontra den nya generationen författare. Och jag var så här, nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. Det är en inställningsfråga. Alltså skapa era nätverk. Alltså det är ingenting som bara, det här systerskapet kommer inte komma till er. Det måste ni vara en del, ni måste själva vilja vara en del av. Alltså ni måste erbjuda systerskapet någonting. Och det här, det var samma sak, så här, jag vill att flagget ska göra allt för mig. Nej, det kommer inte ske, du måste själv. Jag
håller med Anna, det är så jag också har sett det. Och jag kommer ihåg mycket väl den här kvällen på Manila. Men jag kommer också ihåg sen hur jag, när jag kom ut med den boken, blev inbjuden av Katarina Wenstam och du hade något litet nätverk när vi träffades på lite kaféer. Och sådär, så var jag egentligen där, förutom då den här fulla kvällen, småbarnsmorsorna som var ute på vift och partade. Men det var ju då vi liksom mer lärde känna varandra. Ja. Och jag kommer ihåg då hur generöst jag tyckte det var. För jag hade bara kommit med en liten fackbok liksom, och ni släppte in mig i den här gemenskapen. Så att, och det där, jag håller verkligen med Anna, att det där har liksom följt med i min relation till dig. Och många av de andra också, Katarina Wenstam också. Men att du har verkligen varit den som har stått för det där. Och jag tänkte då, du svarade mig osökt in på, apropå att stå upp för Camilla Läckberg, så vi var ju alla tre och några till här i publiken var ju på Camilla Läckbergs 20-årsfirande. I höstas.
Jag vet vart det här verkar.
Men bara den grejen måste jag bara säga är någonting så fint med svenska deckarförfattare, framförallt kvinnliga deckarförfattare. Hon bjöd in då 120 svenska deckarförfattare till den här festen att fira med henne. Men där höll ju du ett helt fantastiskt tal. Och sen så avslutade du med en sång. Och jag frågade dig innan, det var det vi gjorde här, om jag fick spela upp det här. För att ni som inte var där, ni måste ju få höra detta. Snacka om att bjuda på sig själv.
Ja. Jag kan säga så här, när jag sa att jag ska sjunga en trudelutt för dig, för att, det är så här, för att visa Camilla hur mycket jag går, liksom, kan, alltså, ge av mig själv till henne. Jag kommer alltid backa dig. Ja. Liksom. Och därför kommer jag göra någonting som jag verkligen, verkligen inte behärskar. Och som jag aldrig gör. Så jag ska sjunga för dig. Och jag valde också världens enklaste låt.
Ja, det var verkligen det. Det är vem som helst ska sjunga den här. Och du varnade oss.
Jag sa också så här, så många av er där ute som satt där, jag vet att ni tänkte, hur illa kan det vara?
Men,
let me tell you.
Ja, och jag kunde inte låta bli att spela in, så här kommer en liten snutt nu då.
Even though there may be times it seems I'm far away.
Ja, det är underbart. Det här är värt en applåd.
Ja, tack.
Ja, jag kan säga så här. Det var kanske inte det vackraste vi har hört, men jag tror att jag och många av oss satt, jag får tårar i ögonen nu, bara för att jag tyckte det var så fint. För det var verkligen... Här är jag och jag står bakom dig. Och det var verkligen en kärlekssång till Camilla Läckberg.
Ja, men det var det. Och verkligen. Det var också, jag spelade in det här för jag övade jättemycket. Jag var på Mallorca och stod i vår lägenhet och bara, ska jag spela in mig själv för att höra? Jag bara såhär, det här går inte. Alltså jag också, folk tror att jag kommer överdriva. Men att sjunga dessutom a cappella, det här är ju bara Celine Dion som har liksom klarat den här låten. Men jag tänkte, det är lika bra. All in. Men det är så fruktansvärt. Jag är så tondöv så att det är liksom... Jag är ändå så pass medveten. Det var generöst, känner jag ändå.
Det var väldigt generöst. Och det var också väldigt generöst när jag frågade dig när du kom här. Om jag fick spela upp det. Jag tycker att våra poddlyssnare och publiken här förtjänar det.
Ja, verkligen.
Ska vi gå tillbaka lite grann till bara den här serien? För jag är lite nyfiken. Du sa tidigare att det ska bli tre delar.
Ja.
Var det någonting du bestämde redan från början? Att det här är en trilogi?
Ja, jag bestämde det. För jag ville också så här, inte... Nej, som kontrahenten, och du visste jag att det skulle bli 10 böcker, för jag ville hålla mig under hela kriget. Och liksom från 39 till 45, det krävs en mängd. Och det hände så mycket under andra världskriget. Och det här, jag visste under vilken tid det här skulle liksom utspela sig. Och det var liksom april 1976, och sen så kom jag avsluta slutet av 77. Eller mitten där. Så det blir 3. Men däremot så tror jag att serien kommer fortsätta, men jag kommer hoppa i tid. Så den kommer liksom inte följa. Och då kanske det kanske inte är samma huvudpersoner. Jag vet inte riktigt. Men jag vill liksom... Just det här är... Den här bubblan är 3 böcker.
Mm. Och den bubblan har du liksom klart för dig nu redan?
Ja. Ja, ja, den har jag varit väldigt... Som jag sagt, jag har blivit mycket mer strukturerad med tydliga synopsis och scenindelningar och akter. Och liksom, i och med att jag också baserar mycket på liksom, verkliga händelser. Mm. Verkliga historiska händelser, så är det också lättare att förhålla sig. Det är lättare att göra strukturen. Så att historia och research gör ju, det hjälper ju till. Mm. Det gör ju liksom skrivandet både svårare men också enklare.
Men vad är det svåraste då? Vad är liksom den största utmaningen?
Alltså just när man ska skriva historiskt, tycker jag. Det är i alla fall det jag upplever när jag läser och också när jag själv skriver. Det är att det inte ska bli för faktatungt. Att du inte kan sitta och rabbla bara för att du vill känna dig duktig. Och det här är ju jättesvårt. För jag är ju mer så här, bara, gud, nu måste jag så här visa alla hur mycket jag kan om andra världskriget.
Mm. Ja, men jag tänker att man kan nästan bli så kär i sin egen research för att man själv tycker att det är så himla intressant.
Ja, men jag kan ju liksom skicka sms till min förläggare mitt i natten och bara, såg du det här? Han är ju så vänlig. Han bara, jag vet, det är så tokigt. Men han har ju inte läst det där. Men jag måste bara dela det. Men, och det är det. Att jag kan, och det lärde jag mig väldigt mycket just under den serien. Att Jag kan få med hur mycket fakta som helst, men det här är inte intressant att läsa. För då läser man en faktabok istället. Också liksom dramaturgin skadas av faktatyngden. Så det måste, och så måste det säga, hur väver jag då in det? Om jag ska ha med som är nu den här nya delen, femte delen, så vill jag ha med delar av Churchills tal som han höll 27 januari 1942. Okej. Hur får jag in det då? Jo, men då är det så här, okej, ni sitter och äter middag, man knäpper på radion och så kommer delar av talet. Alltså det, man måste väva in det i dramaturgin. Det får inte bara bli... jag tycker inte det blir litterärt snyggt.
Liksom. Men kan inte du så här ramla ner i så här kaninhål? När man researchar så bara plötsligt så zoomar man in på någonting och så bara glider man längre och längre och längre.
Jag vet.
Det kan ju ta hur lång tid som helst.
Jag vet. Och det är ju problemet.
Ja. Är det därför deadline måste flyttas?
Hela tiden, ja. Och jag sa till min förläggare häromdagen, vad är ens en deadline? Alltså, rent filosofiskt.
Gud,
han bara, alltså, du drar det här till en helt annan nivå nu.
Men man kan också se framför sig den här skrämda blicken när författaren frågar sig, vad är en sån deadline?
Ja. Men jag menar, vad innebär det då, det här deadline? Så för natur, liksom, är det så att ni får hålla lite öppet när boken ska komma? Eller
nej,
liksom,
nej, så är det inte. Nej. Allt sånt är klart, men det handlar ju om mängden stress som de här stackars förlagsmänniskorna behöver. Liksom. Mm. Men det är också så, det kommer ju väldigt chockvis. Jag är ganska generös och skicka iväg men typ en tredjedel och sen kommer nästa tredjedel. Så det jag dellevererar och det gör ju de ju lite lugnare.
Mm. Det tycker jag var skönt att höra.
Ja, och det tror jag är ett ganska bra sätt för sig själv också att säga, men nu släpper jag den här delen. Och samtidigt så säger jag till dem att gå inte in för mycket för det kommer säkert ändras en del. Så det går inte att så här, som redaktör att gå in och språkredigera då.
Nej.
För det. Men däremot dramaturgiskt, men den här scenen kommer inte funka där, vi måste flytta den till början eller så den typen av...
När kom det liksom, ska man säga, självförtroendet att våga
delleverera?
Ja, för det måste det, gjorde du det redan från början?
Ja, men jag ville göra det, men då var det faktiskt mina förläggare på den tiden, då vill man inte göra så.
Nej, okay.
Det var inte sättet man jobbade på. Liksom. Så jag vet att en förläggare sa, men jag vill inte att du delevererar för jag vill ha hela bilden klar för mig. Och då fick jag ju panik. Så det var ett väldigt dåligt sätt för mig att jobba på. Det fick mig att blockera mig helt. Så att därför har jag liksom lite sagt det som en förutsättning också. Att det måste vara en förläggare som också... Och jag funkar väldigt bra just med Håkan Bravänge på det. Så han är ju författare själv och liksom har ju liksom ett stort kulturellt kapital i även sitt eget självförtroende. Mm. Vilket gör att han också kan läsa saker på tidigt stadie.
Just det.
Det tycker jag är väldigt...
För det kräver ju väldigt alltså ett förtroende.
Ja, exakt.
För att, det är ju jobbigt att lämna ifrån sig text som inte är klar. Liksom.
Ja. Nej, men verkligen. Och det där får man ju hitta. Jag tycker också att det är intressant relationen förläggare-författare. Det är ju någonting som så här, är så självklart från förlagets håll. Att, jag vet, till exempel nu förra året så gavs det ut en bok. Och det var en ny bok. Och jag var helt chockad över att man hade satt ihop den författaren med den förläggaren. Jag bara, det här är ju alltså det är en accident way to happen. Det här är inte en bra... Det kunde jag se.
Men gud, vad spännande.
Och det visar sig också så. Inte det såklart officiellt och det kommer inte göras några förändringar där. Men det tycker jag är konstigt.
Var det en bekant till dig?
Ja, precis.
Ja. Och men, du visste, kände också förläggaren?
Ja, precis. Och då kände jag att det här måste ju förlagen jobba lite mer på. Att det kanske inte är så att det är... Man kanske ska testa. Alltså så ska man sätta så möte. Ja, men lite som en anställningsintervju fast mellan. Alltså man måste laborera mer. Det är ingenting... Alltså en förläggare tycker inte jag är någonting som en författare ska bli tilldelad. Man måste liksom känna på varandra. Det måste ju vara massor med författare som förläggare inte alls känner för att jobba med. För de inte där är liksom... Sen behöver ju inte alltid personkemi vara den bästa egentligen. Det tror inte jag alltid behövs. Nej. Men sättet att så här, bemöta text.
Jag tycker att det är verkligen som du säger. Det är ju som den relationen man har kanske till sin chef i sitt arbetsliv.
Exakt.
Inte alls helt olikt. Och jag tror att det var din förläggare Rebecca, Susanna Romanus, som var lite intervjuad i den här podden i så här, korta frågor. Ja. Och då sa hon just det, att när hon ska anta ett manus och en författare, så vill hon först träffa den personen och veta att de funkar ihop. Ja. Och att den måste ju naturligtvis känna samma sak. För att annars så kommer det här inte gå.
Nej.
Och det tycker jag var så himla klokt sagt. För det är ofta någonting som man absolut inte förstår från början när man börjar skriva. Och om man får ett manus antaget och så, då blir man ju så otroligt glad för det. Mm. Så man tänker ju inte längre vad som händer sen i den processen när det egentligen börjar.
Exakt. Och sen så helt plötsligt så visar det sig att det här är en person, vi funkar inte ihop överhuvudtaget. Ja. Och sen så ska jag också säga det att den svenska bokmarknaden, även om jag känner de flesta, så är det ju en väldigt homogen grupp som arbetar på bokförlag. Det är liksom vita, väluppfostrade och väldigt liksom duktiga flickor som arbetar i förlag.
Det är
Och jag är motsatsen till duktig flicka. Jag är ju Gittan. Jag är den som skolkar, snor liksom, inlämningsuppgifter från honom. Alltså, och det blir ju, det kan ju bli en
men det som jag också tänker att Gettogittan har då, och som jag som jag tänker att man kanske, men det är det här att kunna säga till också hur man själv behöver att det är för att det ska bli en bra process.
Ja.
Och det kräver ju dels självinsikt, men också det där modet och att man vågar göra det.
Ja.
Och det tänker jag är en erfarenhetsgrej också.
Absolut. Och sen så ska jag ju faktiskt också säga det. Jag fick en ADHD-diagnos 2016. Och då var jag faktiskt tvungen att ringa just till Susanna Romanus. och berätta det för henne. För jag funkade inte att leverera på den tiden. För först hade jag precis gått igenom, eller gick igenom en skilsmässa från mina barns pappa. Och det var jättetungt. Jag kunde inte skriva. Och liksom, jag flunkade allt under den perioden. Så jag ringer Susanna och bara så att du vet, jag har precis fått en ADHD-diagnos. Jag måste berätta det för dig. För att det var inte bara att jag var usel. Jag liksom kunde inte. Men hon var den första jag ville ringa. För det var, liksom, det var en relation som inte riktigt, det funkade inte för mig. Men vad jag har lärt mig med det är ju också liksom insikten. Alltså att få den, alltså om man har en arbetsterapeut som när man har ADHD är väldigt bra. Men det funkar ju på alla människor. Även om du inte har en neuropsykiatrisk utmaning. Och det är ju listor. Mm. Och också det här med delleveranser, struktur. Men jag måste ha någon som är i ordning på andra sidan. Annars kommer det inte gå. Liksom.
Mm. Men hur funkar den då, den på andra sidan? Säger den, okej, nu är klockan 9, nu är det dags att sätta sig? Eller
Nästan,
hur detaljerad är den?
Nej, men det här är intressant faktiskt. För att den förläggare jag hade då på Bonnier som heter Ulrika Kaperius, som är på egentligen på Bonnier Karlsson. Vi jobbade ihop i 12-15 böcker tror jag. Och är helt underbar och väldigt, väldigt begåvad. Men vi gjorde så att jag kom till Bonnier Karlsson där hon då hade sitt kontor fastän. Jag skrev för Forum som är vuxenförlag. Och sen så hade hon ett rum till mig bokat, ett litet mötesrum där det var bara så här små pixieböcker.
ingen distraktion.
Det var liksom, och sen det fanns inte ens ett fönster där. Alltså det var en skrubb. Och där satt jag i 3 veckor tills boken var klar. För att då kunde hon komma in. Hon hade, jag sa, du behöver inte sitta här inne. Utan jag satt där. Hon kom in och bara, nu ska du skriva det här. Liksom göra om den här scenen. Jag bara, okej. Och så satt jag och skrev. Sen kom hon in när hon har varit på ett möte. Bara, vill du ha en kaffe? Jag bara, jättebra. Och så kom hon in. Så att hon kontrollerade mig under. Liksom. Och det här gjorde vi under flera år.
Alltså det är nästan, jag skulle vilja ha en Ulrika också.
Så. Nej, men en livscoach som håller på så här skulle man vilja ha.
Ja, men du berättade Mia Törnblom faktiskt på tal om det. Det var hon som berättade för mig att om man har koncentrationssvårigheter så räcker det med att ha en människa i rummet. Det behöver inte vara någon som ens säger åt dig vad du ska göra. Bara någon som sitter där. Och det där gjorde jag med mina barn sen. När de gjorde läxor så sa jag, nu satte vi oss vid köksbordet. Så satt jag och jobbade och de gjorde läxor. Då gjorde de sina läxor.
Ja. Så sitter vi faktiskt också hemma hos oss.
Jag har aldrig hjälpt mina barn med läxorna.
Nej, inte heller. Och också för att jag inte kan det. Men vi sitter i samma rum.
Exakt.
Det är liksom det enda att vi har läxis. Typ.
Ja,
jo, vi brukar åka iväg ibland och skriva. Och det gör ju också att man sitter i samma rum som
andra.
Det har
jag sett. Att
och då skärper vi oss.
Och lite olika konstellationer och så här. Det är ju också bara så effektivt att sitta liksom bredvid några andra fattar bara, shit vad de skriver.
Ja, jag vet. Det blir, ja, men det är någonting som gruppdynamiken. Och det här låter så konstigt, men jag har lite den funktionen med min hund. Ibland hjälper min pappa mig om jag är väldigt stressad och sådär. Men om hon inte är på mitt kontor, jag kan inte jobba. Så det, hon är verkligen
terapi. Så det är terapi.
Ja.
Ja, det är jätte. Men från skrivande då, lite till läsning skulle jag prata om också. Läser du mycket?
Ja, jag läser väldigt mycket väldigt fort också. Och jag är väldigt bra på att börja läsa. Och sen så, jag tycker inte alltid att det är superviktigt att läsa hela vägen mot slutet. Konstigt nog. Alltså jag är så här, jag vill mest ha... Alltså jag läser ju väldigt mycket liksom fack, biografier och den, här liksom, den manliga sortens läsning, tror jag.
Intressant.
Alla män säger att de läser mycket biografier och historiska grejer och så. Och sen så läser jag skönlitterärt, men inte nästan alls svensk spänning.
Varför inte då?
Ja, men för att jag känner alla och får en person. Nej, jag klarar inte det.
Ja, nej.
Det är som att komma på med sina föräldrar som har sex. Man bara, det här går inte. Jag kan inte förklara vad det är. Det är bara någonting som inte liksom...
Så det blir mycket förfärgat. Romaner?
Vad sa du?
Det blir mycket romaner då istället?
Ja. Och jag vet inte vad det är. Jag menar, Anders Delamotte som är liksom... Vi pratar med varandra varje dag. Det är, jag har läst hans böcker, men det blir svårare och svårare. Och jag vet inte om det är också att man... Jag går också in i så jobbläge. Alltså det blir så här... Jag kan inte läsa det för att njuta. Läsningen är förstörd. Liksom. Och jag tycker det är jättedeppigt. Men,
vad läser du just nu?
Gud, vad läser jag nu? Jag läste precis ut Korufena, Lena Andersson, som jag tycker är helt briljant. En konspirationsroman om Palmemordet.
Ja, har jag också läst.
Ja. Bra. Alltså den är berättad på ett sätt som jag tycker är helt enastående bra. Vad fasen var det jag började läsa nu? Jag läste ju under semestern också. Jag tror faktiskt inte jag har någonting som ligger just nu. Men nu är jag också inne i mitt liksom absolut mest så här, nu ska manus bli klart. Så då läser
när var du deadline?
Det var för länge sedan. Kan jag säga. men vad är en sån deadline? Nej, men då läser jag väldigt lite skön. Lite, liksom, utan det kommer sen. Men då kan jag ju läsa som två böcker om dagen när jag är ledig.
Ja, för det hörde jag i ett av era, det senaste poddavsnittet med, där du pratade med Jonas Moström. Då berättade du ju om att du har gått en så här, snabbläsningskurs så länge sedan.
Men det förstör också läsandet, ska jag ju säga. Men ibland är det jättebra när man måste läsa mycket. Alltså när jag läste Henrik Berggrens biografi om Palme. Den är 705 sidor eller sånt där. Och den läste jag liksom på typ 3 dagar ändå. Fastän jag har liksom gjort överstrykningar, hundöron. Alltså det känns som jag har läst den som jag har fotografiskt minne. Men min son har fotografiskt minne till exempel. Så jag undrar om jag har... Det var faktiskt när vi upptäckte just min sons minne så var det... Han var på utflykt med skolan. Och så ringer hans lärare mig och säger så här, vi visste inte att Kalle kunde tyska. Och så, nej, det vet inte jag heller faktiskt. Men då hade han kommit in och så var det en sån här varningsskylt för att man inte fick beträda något visst område som var på tyska. Då hade han ju bara memorerat det och rabblade det. Men då sa faktiskt en specialpedagog att så här, ni ska inte utveckla det. För att då kommer han bara liksom fotografera av. Man tar inte in. Liksom. Men jag tycker snabbläsning är väldigt effektivt. Har ni...
Nej, eller jag gör det på mitt jobb med jättetrista, torra byråkrattexter.
Ja, exakt.
Men helst inte när jag läser en spännande historia.
Fast jag är lite så här otålig, så att jag läser väldigt snabbt också. Eller lyssnar på 2.0.
Exakt. Liksom.
Ja, exakt. Jag lyssnar ibland. Jag lyssnade faktiskt först på Korufena och sen läste jag den som fysisk bok också. Men ja, är det några författarskap som jag kan lyssna på? Jag är också väldigt känslig för inläsarna. Jag tycker ju inte om när man dramatiserar för mycket. Jag blir galen. Och sen så finns det vissa uttal som jag blir reta mig på. Och liksom. Ja, jag vet. Jag är lite för...
Lyssnar du på dina egna böcker?
Nej, det går inte.
Men, liksom... men jag tänkte, men har litteratur alltid varit, har läsning liksom alltid funnits hos dig? Har du
absolut läst? Ja, gud. Jag började läsa väldigt tidigt och jag hade ju när jag bodde med min mamma, vi flyttade sen från Östermalm till Lidingö och i det huset som vi bodde i då längst ner i botten av det huset så fanns ett antikvariat. Så det är som en sån här dröm, som en romantisk komedi, liksom. Antikvariat Enhörningen.
De det får bli din första feel good.
Ja, men eller hur? Där fick jag ju liksom läsa. Fick ju läsa allt och började ju också tidigt med vuxenböcker och så där.
Och vad det liksom, eller har du alltid velat bli författare eller velat skriva?
Jag ville bli bibliotekarie. För jag var ju så här innesittare i skolan under perioden när jag verkligen inte tyckte om att vara ute på rasten och var lite rädd och liksom så. Mm. Så att jag gick gärna till biblioteket, och det är liksom det man blir så himla knäckt av nu, att det inte finns bibliotek i alla skolor. Att liksom det är en frizon för alla udda ungar. Och också, ja, men så här, på tal om att göra läxor, ett plats liksom som alla barn måste kunna dra sig undan till.
Alltså, där det sitter någon.
Ja, exakt, där det finns någon. Och jag menar, det är ju inte så att jag minns en enda bibliotekarie under min uppväxt. Det är ju inte det, de är ju rätt anonyma när de går och stryker runt hyllorna. Men de har en otroligt viktig samhällsfunktion, skulle jag säga.
Verkligen. Ja, och biblioteket var ju som en aktivitet. Så kände jag i alla fall när jag växte upp. Att det är så här, man gick ju till biblioteket och det var där de hade till exempel serietidningar. För den som gillade det, det var ju förbjudet. Kul det. Att man fick.
Men det var ju Enid Blyton också till exempel. Alltså, det var ju många liksom, bibliotek i Sverige som bannlyst Enid Blyton.
Även Stephen King var ju bannlyst under en period.
Just det.
Och Grottbjörnens folk då.
Såklart. Jag kommer vet, Mammutdalen var väl, det var sista sidorna när det var riktigt hett.
Ja, det var väldigt tummade.
Men det var också någon så här hästsex. Ursäkta, minns ni det? Det var så absurd. Men det var ju någon tjej, alltså en huvudrollen, eller huvudkaraktären, som bevittnar en, liksom, en hingst som bestiger ett sto.
Och sen, det är en spännande vändning när vi är på
podcast. Ja, och sen så blir hon så upphetsad av det här så att hon tillfredsställer sig själv. Mm. Hon bara, det här är en rätt olämplig scen. Ja. Alltså, nej, jag vet inte.
Man läste ändå om några av de där scenerna.
Skojar du? Det var den, och sen jag hade ju, den, och sen hade jag ju Crème Fraîche. Det knapplösa knullet är också väldigt trevliga grejer.
Alltså, det känns som vi skulle kunna fördjupa oss hur länge som helst. Jag tror faktiskt har passerat ett.
Oj,
så frågan är om vi ska släppa in publiken. Om vi har någon fråga. Vi har pratat så otroligt mycket om många olika saker. Men...
Framförallt det sista tyckte jag var...
Jag kände det, där kunde vi spåra ut.
En oväntad
har vi en fråga för publiken?
Jag har ju alltid en fråga. Det var exceptionellt under förra året att så många duktiga kvinnliga krimförfattare började på en ny serie. Och dessutom historiska. Valdén, du, Wennstam, Ninni Schulman. Och jag kan avslöja att alla fyra var på The Long Shortlist för Deckarakademin. Men det var bara en som blev på The Shortlist. Men hur kan det komma så att det blev... Ni kom alla fyra på gemensam front. Det var säkert flera, men de fyra.
Ja, alltså... Jag började skriva Kontrahenterna 2019. Då fanns det ju nästan inga historiska romaner inom sjön skrivna av kvinnor. Och jag tror att det faktiskt, jag tror bara att man insåg från förlagens håll också, oj, det här är en, liksom, en liten lucka som vi har missat. Och sen så visade sig att det fick ju ett väldigt stort genomslag då. Så jag tror att det började liksom bli, man började prata mer om historia, och det blev ju liksom väldigt starkt när Ryssland invaderade Ukraina. Att vi är tvungna att blicka bakåt för att kunna se framåt. Så att jag tror att det är mer en tidsmarkör, skulle jag säga. Alltså, samtiden kräver en tillbakablick.
Kan samtiden vara ganska jobbig också? Den ändrar sig så.
Man vill ju fly liksom från det. Och man vill ju också se, det är som ju härligt att läsa om andra världskriget som ändå var en liksom helt fruktansvärd period. Att det blev bra. Den tror ju inte det, men det är ju också väldigt fint om man till exempel läser Astrid Lindgrens krigsdagböcker, som jag tycker är helt fantastiska. Det ger ju ett hopp att liksom, hon var också så rädd och så orolig och så liksom beklämd över allting, världens tillstånd, och sen så blev det bra, det blev fred liksom. Och det måste vi ju våga tro på, annars kan vi allihopa bara liksom lägga oss ner och självdö. Så det tror jag är. Jag tror att det kommer av det. Det är liksom tidens anda just nu. Vi måste blicka bakåt.
Ja, Klas.
Har du några tips för att snabba upp den fruktansvärda synopsisprocessen?
Nu vet man vad Klas på
filmen. Men jag har faktiskt tips. Det är, för det gjorde jag både med när jag var på Bookmark, du, och innan tidigare på Forum och även nu på Norstedts. Så man sätter sig i ett rum tillsammans med liksom alla som ska jobba med det, och sen så får jag berätta om vad jag har tänkt med nya boken. Och jag kan säga, i 9 av 10 gånger har jag kommit in där och bara, jag har ingen aning om vad den här boken ska handla om. Men det har jag. Det är bara att jag behöver sätta ord på det. Liksom. Och det blir när man börjar prata med andra som är engagerade i liksom, ämnet. Man har ju ett hum, absolut. Det tycker jag är det bästa. För då kan man, liksom, då kan man nästan be någon som sitter där att bara spela, antingen så spelar ni in det jag säger, eller så bara någon som sitter som får agera protokollförare. Typ. För då blir det, sen har du ditt synopsis. Du vet redan vad du ska skriva, tror jag. Men man, det är lättare att prata om det än att sätta sig ner för liksom en tom sida på datorn.
Jättebra tips.
Det är nog generellt, tror jag. Mer fysisk närvaro. Alltså, om du kör bort, stannar, alltså, om du kör fast, sätt dig i ett rum med någon. Alltså, det här, jag tror vi behöver varandra. Det är ett jävligt ensamt jobb. Men att liksom bara visualisera det genom att prata om det är ju otroligt befriande och lite enklare.
Tycker jag också är väldigt peppigt att höra i AI-världen just nu.
Exakt.
Att man ändå behöver varandra och att det är människor man behöver.
Att systerskapet, att det finns faktiskt en poäng med den också. Faktiskt.
Exakt.
Bra. Ja. Men då så säger vi stort tack, Denise Rudberg.
Tack för att du ville komma hit.
Och tack till Gamla stans bokhandel, Helena. Och tack till publiken.